Är det det som vi vill sträcka oss mot just nu, Herre? Att du kommer och delar vårt liv. Precis där vi är. Tack för att vi behöver inte visa upp någonting inför dig. Vi kan få ta av oss våra masker. Vi kan få blottlägga våra hjärtan. Och du tar emot oss. Du tar emot oss med öppna armar. Så kom nu denna lilla stunden och dela våra liv. Kom och rör vid oss. Kom heliga ande och öppna våra hjärtan. Så att vi kan se dig, Jesus Kristus. I Jesu namn. Amen. Ja, kära församling, EFS-kyrkan Östersund. Vi ska ha en spännande några minuter framför oss, och till dig som lyssnar på detta i efterhand på nätet, vi har bett för dig också, precis som ni som finns närvarande här idag fysiskt. Vi går in nu i ett tema som kommer kretsa kring församlingen, och vi kommer vara där 5 veckor framöver. Församlingen, världens hopp, kommer vi att titta på idag. Vi kommer gå vidare kring församlingen, enhet och mångfald. Att vi är kallade, att vi är olika, att det finns en enorm mångfald. Och det ska vara så, vi ska uppmuntra varandra att vara olika. Gud skapar inte kopior, han skapar bara original. Och känner du att jag är bara ett enda stort original, så är du bra, du är helt rätt. Du ska vara original, det är så Gud har tänkt dig. Men det finns också en enhet i församlingen, ett vi, så. Så församlingen, enhet och mångfald. Sen går vi in i att titta på församlingen, en familj. Vad innebär det att vi är familj? Och som familj, jag vet inte, jag har en syster och vi har vuxit upp tillsammans. Och oj vad vi har bråkat. Vi har bråkat. Jag har varit så taskig mot henne. Jag är 6 år äldre, så att du vet, jag hade ju övertag alltid. Förlåt mig, Victoria, om du lyssnar på detta, men vi har rätt ut det. Men så, och jag vet inte om det är så i församlingen också ibland, som syskon, att vi både älskar varandra och river varandra så kanske ibland så. Församlingen, en rörelse framåt. Vad är det som Jesus sätter igång? Det är en stor rörelse och vi är en del av den rörelsen. Och hur kan vi röra oss framåt? Och så får vi avsluta med församlingen, ett ljus i mörkret. Där Jesus, han kallar oss till att vara salt och att vara ljus. Och att vi ska vara som en stad högt uppe på berget, att synas. Och ett ljus syns, eller hur? Oavsett hur mörkt det är, så är det ett litet, litet ljus som märks det och syns och utplånar och övervinner allt det mörkra. Så där ska vi vara. Men idag så ska vi befinna oss i församlingen Världens hopp. Och vi ska ta vår avstamp ifrån Kolosserbrevet. Första, har du din bibel med dig, får du gärna ta fram den. Eller om du har det i din telefon eller någonting. Kolosserbrevet och vers, kapitel 1 och vers 16 och framåt vill jag läsa. Och det handlar om Jesus. Som hela den här boken handlar om. Om Jesus. Där står det så här. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom, till honom allt på jorden, allt i himlen. Det här är verser som är så otroligt mättade så att här hade man kunnat uppehålla sig ett helt år bara kring dessa verser. När vi tänker kyrka, när vi tänker församling, så är det så lätt att vi har bilden, att jag har bilden av att kyrkan, församlingen, när vi tittar på samhället idag, att kyrkan står vid sidan om samhället. Att kyrkan är en liten, liten spelare mitt ibland allt det andra, det stora. Och ska vi börja titta globalt så kan man ju bli alldeles yr i huvudet när man tänker på alla som bestämmer allting, alla rörelser som är igång och allting, hur komplext den här världen är. Hur komplex den här världen är. Men utifrån dessa verserna så är det inte så att kyrkan befinner sig vid sidan om. Utan kyrkan är i centrum utav den här tillvaron. Och jag tror att vi behöver byta perspektiv, du och jag, på hur vi ser på kyrkan och hur vi talar om kyrkan, hur vi är kyrka, för det är vi som är kyrkan. Jesus, allting är skapat genom honom och till honom. Han fanns före allting och allting hålls samman i honom. Och vad är Jesus? Jo, han är huvudet för kyrkan. Om allting hålls samman i Jesus och vi är hans kropp och han är huvudet. Om han är centrum utav tillvaron och att vi är hans kropp, då är kyrkan centrum utav tillvaron. Oavsett hur liten och obetydlig och ringa den är, hur den kan verka. Kyrkan är centrum utav den här tillvaron för att han är centrum. När Paulus, som var en stor missionär, och han har skrivit många brev som vi hittar i Nya testamentet. Och han fick plantera många kyrkor. En riktig liksom wow, dynamitkille. Han fick möta Jesus och blev bara totalt förvandlad. När han skriver till de olika församlingarna som han hade planterat eller som han hade kontakt med, så skriver han inte: ni små där borta i Östersund, ni som är så få eller och så vidare. Utan han skriver till de heliga, till de utvalda, till de som de heliga, de rättfärdiga, tilltalar han. Så börjar han med till de heliga i Kolossik, till de heliga i Thessalonike, till de heliga i Rom, till de heliga i Efesos och så vidare, till de heliga i Filippi. När han skriver till de heliga i Korint, som man kan fundera på om hur heliga de var egentligen, men tydligen så är det inte hur vi lever egentligen som säger hur mycket hur heliga vi är, utan tydligen är det någonting annat. När han skriver till de heliga i Korint så skriver han så här i Första Korintierbrevet 1:27. Första Korintierbrevet 1:27. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam. Det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, det som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa ska kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus. Genom honom finns ni i Kristus Jesus. Som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Så oavsett hur få vi kan tycka, att vi finns i centrum av den här tillvaron har ingenting att göra med hur bra ekonomi vi har, hur många medlemmar vi har, hur fin byggnad vi har. Har ingenting med det att göra. För vi ska inte vara stolta över någonting annat än vad då? Vi ska ha vår stolthet i Jesus Kristus. Han är vår rättfärdighet. Han är vår helighet. Han är vår frihet. Vår frihet. Så det som är litet, det kan Gud utvälja och göra någonting stort utav. Det som ringaktas utav andra kan Gud utvälja och göra någonting helt fantastiskt utav. Någonting otroligt stort. Och vi behöver byta perspektiv. Vi behöver byta perspektiv. Och jag tror att det behöver gå en förnyelse genom mig och genom oss som Guds folk. För vi glömmer vilka vi är och vi glömmer vad vi har blivit kallade till. Och det är så lätt att glömma. Det är så otroligt lätt att glömma. För vi får så väldigt mycket influenser från alla andra håll. Istället för kanske att när vi glömmer vår historia, när vi glömmer den stora berättelsen som vi är insatta i. Den stora berättelsen som vi är insatta i. Det är då vi glömmer och vi tappar vår identitet och vilka vi är och vad Gud har kallat oss till. Vi får inte glömma vår berättelse. Vi tappar hoppet när vi tappar Guds berättelse över den här världen. Och vet ni vad Guds berättelse är? Guds berättelse är hur han tar en liten person, en kille som heter Abraham, som inte, han har inga barn, och på den tiden då ska man ha massor utav barn, annars är man ingen. Man har ingenting att ge vidare. Han tar en kille som är kanske ganska ringa, han var ganska rik men ändå ringaktad, som andra ser ner på, som heter Abraham. Så tar han honom och så säger han så här: Abraham, räkna stjärnorna. Kan du göra det? Nej, säger Abraham. Nej, men jag kan, för jag har skapat stjärnorna. Och vet du vad? Så många som stjärnorna är, så talrik ska jag göra ditt folk. Och så tar han Abraham och så säger han: gå ut ur din trygghetszon, gå ut och jag ska ge dig ett land. Och han drar ut ur sin trygghetszon på ett löfte som han inte har, han har inte sett det. Det är helt omöjligt. Jag har ju inga barn, det är talrik som stjärn, det är ju helt absurt. Helt absurt. Men han går, Abraham, och han får barn. Och han får en kille som heter Isak. Och Isak får två stycken barn. Den ena heter Esau, den andra heter Jakob. Esau var lyden, var typ det man visste. Och Jakob, han var en bedragare. Jakob, han får ännu flera barn. Ett av de här barnen, som var det minsta kan man säga, han får utstå något helt otroligt. Han får utstå smärta och lidande. Och blir bortförd som slav till ett annat land. Och han blir lurad utav sina bröder. De som skulle ta hand om honom. Och under det här lidandet så han fattar antagligen ingenting. Men utifrån det lidandet så får han rädda alla sina bröder. Och han får rädda sin far. Helt otroligt. Och det är bara passus i allt detta. Vi kan uppleva mycket lidande genom våra liv. Och vi kan uppleva otroliga svårigheter. Och när vi är mitt i det så bara undrar vi: varför Gud? Vad är det som händer? Och jag tror Josef frågade det många gånger. Varför Gud? Vad är det som händer? När han var ensam och långt borta ifrån sin familj. Men Gud vände det och gjorde någonting vackert utav det. Och vi har inte alltid historiens slut. Vi vet inte alltid, vi ser ju inte in i framtiden. Och hur Gud kan använda det mörka som vi står i, kanske just nu. Mm. Så Josef, de stannar kvar och får vara ganska länge i Egypten. När de är där så blir de, får bo där länge. Och när de är där så blir de till slut slavar. Gud sänder och hör efter många år sitt folks lidande. Och de har vuxit sig ganska starka. Och sänder en man som inte egentligen var så stor och hade kanske inte så bra moral här inne. Varför? Jo, därför den här killen mördar en annan man. Mose heter han. Men också den mannen använder Gud. Han använder också Mose. Och han låter folket komma ur slaveriet. Efter det så kommer det en kille som heter Josia. Och till Josia får Gud säga: var inte rädd. Var inte förskräckt. Låt dig inte skrämmas. Var tapper och var stark. Ett tydligt tilltal till Josia. Därför att han är antagligen jätterädd. Varför måste du säga till någon: var inte rädd, var stark. Jo, för att man är jätterädd. Josia, Gud använder Josia, denna unga killen, till att inta ett helt land. Där, när de är i det här landet, så reser Gud upp domare som får leda landet. Och han utgjuter sin helige ande över de här domarna. Och det är domare som Deborah och Simson och fantastiska stora män och stora kvinnor. Men under den här tiden så är det som om folket gör så här: ja, vi vill gärna tillbe dig Gud. Du är underbar. Allting går jättebra. Fantastiskt. Härligt. Just det. Vi glömmer Gud. För nu har vi det så jättebra, så att vi gör någonting annat istället. Ah, det var en roligare gud där borta som såg lite mer glamorös ut. Vi tillber den guden. Nej, nu går det inte alls bra. Nu när vi tillber den här guden. Hjälp Gud, du som är den levande guden, du som är den sanna guden. Nu kommer vi tillbaka till dig igen. Det går inte alls bra för oss här borta. Kan vi få komma tillbaka? Och Gud bara: okej, ni får komma tillbaka. Och så reser de upp en ledare till. Så går det hela tiden under den här domartiden. Och så är det som om Gud bara säger: vi behöver någonting annat. Och så sänder han profeter. Och han sänder en profet som heter Samuel. Samuel som är en liten kille. En liten kille. En ung kille. Och som får frambära ett budskap ifrån Herren själv. Och sen så kommer David. Den stora kungen David. Och så kommer Salomo. Och han bygger ett stort tempel för att ära och tillbe Gud. Men efter att Samuel har levt så kommer det inte så jättebra kungar. Och så gör man så igen. Nej, det går inte alls bra. Vi tillber någon annan. Vi gör inte riktigt så som Gud vill att vi ska göra. Ena folket, stor del av folket blir bortrövade till och blir deporterade till ett land som heter Assyrien. Men så är det en del av riket kvar som heter Judarike, södra riket. Och där fortsätter Gud att sända profeter. Han sänder en profet som heter Jesaja, som när han möter Gud så är det liksom som om templet bara skakar. Detta stora tempel som är byggt av sten, så skakar det. Så mäktig är Gud när han möter Jesaja. Och Jesaja, han säger: ve mig, jag förgås! Inte liksom: åh, vad mysigt vi tänder ett ljus. Det är också bra så. Det säger inte Jesaja. Så säger: hjälp, jag förgås! När han får möta den helige guden. Men folket vänder sig bort ifrån Gud igen. Känner vi igen vår historia? Känner vi igen min historia? Känner du igen din historia? Och så sänder Gud profeten Jeremia, som bara: åh, jag vill inte vara här, jag vill inte tala detta hemska folk, detta hårdnackade folk. Och säger: vänd om, om ni inte vänder om så blir ni också deporterade, och ni blir deporterade till ett land som heter Babylonien. Vänd om, vänd om, vänd om. Nej, man vänder inte om. Och till och med Jeremia får följa med bort till Babylonien, och där är man i fångenskap. Men efter ett tag så reser Gud upp en kille som heter Esra och en kille som heter Nehemja. Och Jerusalem, där är ödelagt och muren är nere. Och när de får höra om detta så blir de så ledsna. Det här går inte, och Gud lägger ner nöd i deras hjärtan. Och så reser de upp, så reser de tillbaka och de får en förnyelse både i gudstjänsten men också bygger upp Jerusalems murar. Men efter det så är det som om det som har hänt innan händer igen. De romerska pansarvagnarna kör in och maler sönder det lilla riket Israel. Och så är det som om det blir tyst, som om Gud tar en andningspaus och håller andan. För där kommer inga profeter. Det är ingen som talar på nästan 400 år. För sen kommer vem? Jo, i det lilla ockuperade landet. I en liten, liten, liten obetydlig stad. Så föds herrarnas herre. Och konungarnas konung. Inte en kung, inte en herre. Utan konungarnas konung. Och herrarnas herre. Och han kommer till det som var hans. Men hans egna tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och han talade om att jag har inte kommit till den här världen för att döma den. Utan jag har kommit för att ge liv. Jag har kommit för att ge liv och för att rädda. Och han sa precis just det. Känn ingen oro. Var inte rädd. Tro på mig. Jag ger er någonting som den här världen inte ger. Nämligen min frid. Och jag vill fylla er med den helige ande. Det kommer en annan hjälpare. Den helige ande. Och han ska fylla er med frid. Och som fadern har sänt mig. Säger Jesus i Johannes evangeliet 14. Så sänder jag er. Och han avslutar med när han får möta lärjungarna med sina genomborrade händer. Och sin sida som är uppstucken. Där en av lärjungarna säger, jag tror inte att det är du Jesus om inte jag får känna. Och så får han känna. Och också där säger Jesus, ta nu emot den helige ande. Och så andades han på dem. Och så sände han dem ut i världen. Och sen börjar en rörelse som vi är en del utav. För då kommer profetian som blev given till Joel för många, många, många år sedan. Så många hundra år sedan tillbaka. Nämligen Joel profeterade att det ska komma en tid då min heliga ande inte ska bara utgjutas utav över domare och profeter och över vissa kungar. Utan det ska vara över allt kött, utav alla människor ska få ta emot den heliga ande. Och det står om att unga män ska profetera och gamla män ska få drömmar och se. Över mina tjänare och tjänarinnor ska min heliga andes utgjutas. Och så börjar en rörelse som sätts igång utav ganska små grupper i detta ockuperade lilla land. Som sprids till stora delar utav romarriket. Så 300 år senare efter att Jesus har uppstått och att den heliga ande har utgjuts. Så finns det över hela romarriket denna rörelse. Och sen efter det, församlingen, kyrkan, har gått ungefär som hela Israels historia. Upp och ner, fram och tillbaka. Och Gud har sänt profeter och han har sänt förnyelse till den här lilla kyrkan som ibland har stagnerat och gått helt fel bort och faktiskt har tillbett andra gudar och gjort på annat sätt än vad Gud har tänkt. Men så har han sänt profeter och förnyelser genom kyrkans historia. Och någonstans så kommer löftet till Abraham att jag ska göra ditt folk talrikt som stjärnorna att gå i uppfyllelse. Därför att i Bibelns sista bok, i Uppenbarelseboken 7, så står det om den himmelska gudstjänsten, om den himmelska skaran att en dag så kommer Jesus att komma tillbaka. En dag så kommer han att komma tillbaka. Och han kommer upprätta en ny himmel och en ny jord. Och det står där om att människor från alla folk, alla stammar, alla länder, alla nationer och alla språk står inför den himmelska tronen, inför tronen och tillber och ärar Gud. Så det löfte som gavs till Abraham är inget tomt löfte som bara har getts ut någon gång och så gällde ett specifikt folk. Utan det är ett löfte som gäller idag också. Att det kommer vara en skara som är så stor så att vi kan inte ens räkna den. Utav alla folk och alla stammar, alla länder och alla språk som kommer tillbe och ära Jesus. Och vi vet hur historien slutar. Och där, min vän, någonstans där, mitt i den här historien, så finns där en liten församling i Östersund som heter Efeskyrkan. Som du är en del utav. Även om du bara är kanske här för första gången idag. Men just idag får du vara en del utav den. Och vi är insatta i en historia. Och det är inte så att Guds rike kommer att gå under på något sätt. Utan Guds rike är det enda riket som kommer att bestå in i evigheten. Det är det enda riket. Och vi får vara en del utav, även om vi tittar på kyrkan och ibland om vi tittar på församlingen, så kan vi ju bara känna att jag deppar ihop. Alltså en gång kanske eventuellt har jag tänkt så. Väldigt kort så. Så kan jag känna att så. Men kyrkan är världens hopp. Därför att varför? Allting är sammanfattas i honom som är huvudet för kyrkan. Världens centrum, Jesus Kristus. Och det är honom som vi är kopplade till. Det är han som är vår identitet. Det är där vi kan sätta vårt hopp. Oavsett av hur det ser ut. Oavsett. Jesus säger till Petrus, en av hans lärjungar, som gjorde massa saker som var helt fel. Och säger till honom, du är klippan. Du är Petrus och du är klippan. Vad är det för klippan är? Jo, när han bekänner Jesus som Messias. Du är klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig någonsin få makt över den. Säger han i Matteus 16. Sommaren 2000 så befann jag mig på en utbildning och fick möjlighet att vara i en kyrka som totalt förvandlade mitt sätt att tänka, vara och leva församling och leva kyrka. Jag hade sett så lite utav, jag hade vuxit upp i en väldigt liten kyrka och liten församling. Men jag fick lov att vara i en miljö där man talade om tro och om hopp och om att söka den förlorade. Och om att det är naturligt för en kyrka att växa. Och den sommaren förvandlade mig och det blev en genomgripande förvandling i hur jag tänkte, levde och pratade kring att vara församling. Och jag fick se det vackraste jag någonsin hade sett. Nämligen hans kropp. Församlingen, kyrkan. Och jag fick se en bild som jag kommer att bära med mig tills den dag jag ser honom ansikte mot ansikte. Och det jag fick se, det var en kyrka som leder människor till Jesus. Och där det blev jubel i himlen varje dag. Jag fick se och ser fortfarande en kyrka där spruckna drömmar kommer till liv igen. Jag fick se en kyrka där någon kanske för första gången får lära sig svenska. Jag fick se en kyrka, jag ser en kyrka med en gemenskap som går över generationsgränser. Där det inte handlar om ålder utan där det handlar om hjärta och om ande. Jag ser en kyrka där äldre inte är borträknade utan får ge ut av sin värme och erfarenhet och vandring tillsammans med Jesus. Jag ser en kyrka där de unga inte tas för givet eller inte tas på allvar utan där de eller missförstås utan där de räknas med och får vara med. Jag ser en kyrka där barnen får erfara den helige ande, inte bara pyssla utan vara tillsammans med Jesus, lära känna Jesus och tillhöra honom och uppleva den helige ande. Det är inte fel att pyssla, men ännu bättre att pyssla tillsammans med den helige ande. Jag ser en kyrka där det är tydligt att man får vara med och påverka stadens gator och torg och vara en positiv kraft i samhället. Jag ser en kyrka som skapar delaktighet och där människor får växa och där man får hitta talanger och gåvor och där man får komma ut i saker som man trodde, det här tror jag aldrig var möjligt. Aldrig var möjligt. Jag ser en kyrka som är mer beroende av Gud än sin egen kraft. Jag ser en kyrka som mer går på Guds startskott än på människors startskott. Som är mer beredda på att när säger Gud gå än när människor säger gå. Jag ser en kyrka som där människor förenas i bön på olika sätt. Och jag ser en kyrka som träffas i jublande, uppriktig glädje. Det är vad jag ser. Och den kyrkan vill jag vara med i. Och jag tror att det är det som är kyrkans identitet. För så är Jesus. Och vi är hans kropp och han är huvudet. Jag ser en kyrka där någon som kämpar med missbruk äntligen får modet att säga och dela detta. Och får mötas utav kärleksfulla och varma människor. Jag ser en kyrka där änkan får tröst. Jag ser en kyrka där de förlorade blir funna. Och jag ser en kyrka där de föräldralösa får en familj. Jag ser en kyrka där de ensamma får vänner. Jag ser en kyrka där den rike inte blir bemött utifrån talang eller hur rik de är. Utan utifrån vem de är. Jag ser en kyrka där den fattige får vara med och få del av våra gemensamma resurser. Jag ser en kyrka som vågar måla utanför linjerna och gå utanför gränserna. Därför att Guds rike går utanför gränserna och får se med Guds ögon som har evighetsögon istället. Församlingen är världens hopp. Om inte vi går, vem ska då gå? Om inte vi finns där för Östersund, vem ska då finnas där? Jubel i himlen. Och det här uppdraget kan kännas stort. Att skapa jubel i himlen. Och det är därför vi kallar det att göra det tillsammans. Det är därför vi kallar det att göra det tillsammans. För om vi tänker att vi ska göra det själva, då är det för stort. Om jag tänker att jag ska göra det ensam, då orkar jag inte. Då går jag inte. Fixar inte det. Men vi kallar det att göra det tillsammans. Ni får gärna komma upp i musikteamet. Jag är redo. Vi ska stanna upp bara en jättekort stund. Jag tror att vi som kyrka är kallade att skapa jubel i himlen. Och när det står om jubel i himlen så är det att Jesus han går och söker det förlorade. Och när man hittar det förlorade så blir det jubel i himlen. Och kanske är du här idag som vill ta ditt första steg tillsammans med Jesus. Och då finns det möjlighet för dig att göra det. Men jag tror också att det behöver vara jubel i himlen över ditt liv. Du som har vandrat med Jesus, som går med Jesus. Jublar, är Jesus glad över dig? Ja, det är han. Ytterst är han det. Men finns det saker i ditt liv som du har förlorat? Har du förlorat hoppet om kyrkan som världens hopp? Har du förlorat hoppet om Guds rike i Östersund? Då kanske också Jesus behöver komma till dig och söka det som du har förlorat. Vi ska bara be en kort stund och låta det bli alldeles stilla. Där du får tala med Jesus. Om på vilket sätt som han behöver röra vid dig just nu. Jesus, kom och rör vid oss. Du vet precis vad vi behöver. Kom och tala till oss just nu. Kom helige ande.